Och för att kunna göra det så behöver du ha ett DevOps-mindset där du har till exempel continuous integration, continuous delivery. Du har din feature, direkt när den är klar så går den ut på din main branch och sen så har du automatiserade tester och allting och sen kan den gå ut i produktion utan att du behöver sitta och gå igenom liksom flera manuella steg.
Men det låter nästan som att DevOps är svaret på frågan liksom hur.
Ja, faktiskt.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Det här avsnittet sponsras av Salt som har Europas ledande tech talent karriärsprogram. Du kan gå in på salt.study för att läsa mer om hur du kan upskilla dig.
Tack så jättemycket Salt. Och ja, här sitter jag och väntar på att det ska komma en bebis typ.
Den skulle ju kommit igår.
Ja, eller skulle. Ja, men skulle, det är ju lite flexibelt. Men det var beräknat igår i alla fall och den har fortfarande inte kommit. Jag tror inte det kommer bli en livepoddad förlossning heller. Det känns liksom inte att det
inte. Är okej.
Så att det behöver ni inte oroa er för nu när ni lyssnar.
När det här släpps, då hoppas jag verkligen att den har kommit ut. För vi spelar in det här som ett så här avsnitt verkligen så att du ska få... Alltså i förhand så att du ska få tid med ditt barn.
Ja, nej. När det släpps så är det väl typ mars eller någonting tror jag. Eller typ slutet. Så att, jag hoppas att...
ja, vi sitter här i slutet av februari nu. Och sen, för lite kontext.
Ja. Men jag har en liten would you rather till dig idag. Och den här är faktiskt lite så här rolig för att du nämnde någonting när vi satt och försnackade lite som var relaterat till det här. Så att, vi får se om vad du väljer här. Så att, jag är nyfiken. Skulle du hellre ha en superlångsam men väldigt stabil internetuppkoppling? Eller en snabb men ostabil som går ner med jämna mellanrum?
Mm. Men hur är långsam? Jag knagade lite på att,
nej men så här liksom, ja.
Men för sig, det är det vi hade när vi var små. Alltså, du vet, man kan, när man hoppar till 3G på sin mobil, då blir man helt chockad över hur långsamt det är.
Ja, och det är ändå snabbt i jämförelse med när man körde...
Man tyckte ju att det var snabbt på den tiden.
256K så att, typ.
Men jag är helt med på att det är så störigt när en sida laddar långsamt. Man bara, vad är det för fel? Vad är det för fel? Man sitter och laddar om och... Börja kolla sin wifi direkt. Och...
Man tappar ju tålamodet direkt.
Och om man har så långsam, då lär det ju bli att sitter man typ i Teams-möten så kommer ju folk lagga jättemycket, eller hur?
Antagligen.
Du kommer ju typ inte riktigt ha din cam, men den kommer ju inte koppla ner hela tiden. Men jag hade nog valt den långsamma. Då kan jag i alla fall typ så här stänga av kameran eller be andra göra det. För jag har... Nu på sista tiden typ suttit i intervjuer med folk på andra sidan världen som har såna ostabila nät. Och de bara droppar från samtalet. Och det är nog ganska vanligt hos dem. Alltså att folk är vana vid det. Men själv blir man så här, vad drog personen? Eller så kommer de tillbaka och bara, ursäkta det är lite dåligt internet här. Och det är helt normalt där. Men det hade jag inte velat ha själv.
Nej, det är lite störigt. Men jag tror ändå jag hade valt att ha snabbt men ostabilt.
Det hade varit jättejobbigt att spela in podd med dig då.
Ja, det har ju hänt någon gång när vi spelat in att den ena har liksom droppat ut lite. Ska man försöka så här fatta, okej, vad sa hon egentligen? Vad ska jag svara på nu?
Nej, men snälla, hade du valt det? Kommer inte ihåg när vi hade en presentation för en yrkeshögskola och vårat... Jag vet inte om det, vad var det? Det var typ så att Teams kickade ut oss hela tiden. Alltså man dog ju av, jag vet inte om det var pinsamt eller, men det var hemskt.
Ja, det är sant. Men jag har så sjukt dåligt tålamod när det går långsamt. Så jag vet inte.
Den kul för folk att sitta i samtal med båda oss. Jag har ingen cam och laggar och du bara så här försvinner hela tiden istället.
Ja,
fint. Det var snyggt. Berätta vad ni andra tycker. Vi kan lägga upp det som en fråga på, om du lyssnar på Spotify så finns det, vad heter det, typ så här Q&A-grej under avsnittet. Så vi kan lägga upp frågan där så kan ni klicka på vad ni hade valt.
Sant. Okej, innan vi går över till vad vi ska prata om idag faktiskt, så vill vi bara passa på att tacka våra patrons. Så tack till alla er som stöttar oss och ett extra stort tack till våra stjärnsupporters Alicia, Björn Jonsson, Dag Runell, Kajetan Kasimierczak och Lars Nyström. Tack till er allihopa.
Okej, så det här är bakgrundsstoryn till det här avsnittet. Jag satt och scrollade lite jobbannonser för att jag är alltid nyfiken på, du vet så här, hur de är skrivna är kul. Man får olika intryck av olika företag beroende på hur de är skrivna. Man kan ju typ så här, hela min uppfattning om ett företag som jag kanske tänker är tråkigt kan ju helt förändras ibland när jag ser hur annonsen är skriven.
Ja, jag har så här. Jag tycker alltid det är kul att läsa till exempel SBABs annonser. För jag tycker de har väldigt bra formulerade och jag får en bra vibe när jag läser deras jobbannonser.
Vad roligt, jag har nog inte sett dem. Jag ska hålla utkik. Men det är så. Ja, och sen kan du skilja från team till team. Om teamet själva skriver en annons på det företaget eller om det är alltid typ så här samma HR-människa eller rekryterare. Ja. Mm. Men jag tyckte i alla fall att en annons som var för en roll som principal engineer var intressant. Där stod det så här, att man skulle, typ så här, vilka skills man skulle ha. Så stod det att man skulle ha a DevOps and growth mindset. Och var så här, det här stack ut. Vi har ju faktiskt inte pratat om DevOps-kultur. Jag tror alltså, vi är inne på DevOps mindset i många avsnitt, men vi har nog aldrig så definierat riktigt vad det är. Och jag tyckte det var kul om vi skulle prata om det, för att jag vet ju att det finns en vanlig misstolkning som jag också hade när jag började jobba som utvecklare. Får se om du också hade det, men det är det här att DevOps är för många liksom en titel på folk som jobbar med att typ skriva pipelines och sätta upp resurser i cloud. Även om du också har tänkt så innan.
Jo, absolut. Jag tycker det. Och man ser ofta folk som säger att de jobbar som devopsare. Eller att de har liksom, de söker en devopsare eller någonting. Och vi har själva liksom precis tagit in en devopsare i vårt team. Mm. Som sagt, sitter och konfar pipelines och Terraform och allting. Men det är ju inte riktigt det är egentligen. Utan det är ju mer alltså en arbetsmetodologi. Hur man väljer att arbeta och se på kulturen och mindsetet man har.
Mm. Jag tänker att det är mycket som du vet så här, agil coach eller scrum master. Man kan ju förenkla ner en scrum master till att det är en person som bokar in möten och håller i retro. Ja, det kan man ju säga. Men det är ju, vissa kallar det för typ så här, agil coach och sånt. Alltså det är en
enabler liksom.
Ja, det är mycket mer än att boka möten eller så här, skriva pipelines. Mm. Senast igår kväll, du och jag pratade om SAFe, som är så här, Scaled Agile Framework, som är ett agilt ramverk. Det är precis liksom lite samma, att så här, varför det funkar dåligt är att folk implementerar det och implementerar ju bara de här, så här mötena och det ramverket säger bara på papper. Men sen ändrar man ju inte sitt mindset kring det agila. Det är bara samma gamla människor som med nya titlar som bara gör samma sak exakt som de gjorde förut.
Ja, nej, då hjälper det inte om du fortfarande tänker i samma gamla tankebana som du har haft tidigare. För jag menar, alltså, om man kollar på vad DevOps egentligen är, så handlar det ju om att förena utveckling, alltså development, med drift, operations eller ops. Att man samarbetar och att man tillsammans som en helhet tar mer ansvar och ökar produktiviteten tillsammans och allting. Och sen visst att en del av det här är att automatisera till exempel då infrastrukturen. Men det är ju långt ifrån allt. Det är ju så mycket mer.
Ja, men exakt. Och det var också kul att det finns kanske en annan misstolkning. Alltså precis som att man förenklar den här Scrum Master-rollen, så tror jag att många förenklar DevOps-rollen. För jag pratade med en ganska erfaren person, alltså verkligen erfaren, som sa efter den här, du vet, generativ AI-boomen som vi har haft nu, att så här, men vi kommer inte behöva några DevOpsare längre för att det är så himla enkelt att generera YAML-filerna själv nu.
Mm. Ja, det är kanske lite fel syn på det.
Ja, och det är precis som att så här, om det kommer något verktyg i Jira som gör det skitenkelt att skapa tasks och allting, att vi inte behöver en scrum master längre eller någon som en team lead eller något sånt där. Men det är så himla misstolkat, och det är just det här som jag hoppas att vi kan bryta med det här avsnittet. DevOps är liksom någonting som hela organisationen ska jobba med, och personerna som har den här titeln DevOps, de är bara specifikt ansvariga för att implementera de här sakerna. Alltså så här, okej, vi vill ha någonting som automatiskt mäter performance. Ja, men då är jag en person som implementerar det. Och ja, det här året är det YAML-filer, men om 5 år så kanske det är med generativ AI eller något annat sätt att göra det. Du kommer ju alltid behöva någon som gör de här sakerna. Så det, ja.
Men ska vi försöka ge oss på det lite och definiera, alltså, vad tycker vi är DevOps-kultur liksom? Och jag tror nog att vi tycker nog vad den gemene definitionen är. Vi är inte helt knas på det. Men hur skulle du säga, liksom, vad betyder DevOps-kultur för dig?
Men jag tänker att man får börja med lite bakgrunden till vad det är. DevOps kom efter Agile. Och Agile började precis som DevOps, alltså som en så här rörelse för att man ville snabba upp utveckling och kunna släppa i mindre inkrement och få feedback tillbaka. Och för att göra det här så behöver man ju ändå förändra sättet som man jobbar på, alltså rent tekniskt, för att kunna släppa i små iterationer. För innan så gjorde man releaser kanske, du vet, varje kvartal, och då gick en grupp personer som hade byggt sakerna, de gick så här och sa, här är våran grej som vi har byggt, till de som satt med driften av det och bara, okej, kan ni drifta det här nu? Och hela den här driftdelen kom mer som en eftertanke. Ja, det var ingenting du tog med i utvecklingsprocessen, och det kanske, alltså, jag antar att det funkade när du gjorde det på det sättet. Vi ska inte gå in på det agila, men det finns ju kanske problem med att göra så, för att du får inte feedback på det du har gjort tillräckligt ofta. Så DevOps växte fram ur det här behovet. Och i takt med att DevOps-kultur växte fram, alltså att man förenade utveckling med operations, som det står för, så var det företag som Netflix som var så här, okej, men om vi nu kan släppa oftare, mycket enklare, typ, många släpper ju kanske varannan vecka, du vet, så här, de har releaser.
Om ens det, alltså jag menar, det är fortfarande många som släpper en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Och, alltså så här.
Ja, det kanske är vissa har ju det behovet, alltså att kanske ens kunder förväntar sig det på något sätt, men i alla fall. Många företag insåg ju att okej, men varför ska vi hålla det till 2 veckor? För det kändes ju såklart mycket snabbare än när man hade varje kvartal. Och Netflix gjorde sig ett stort namn innan de här, för att de var så här, men varför kan vi inte släppa saker så fort de är klara? Och därför släpper man ju liksom 1000 saker varje dag helt plötsligt. Så fort någonting är klart så släpper du det, för allting är automatiserat. Allting kan passera tester, kvalitetskontroller. Du har alerts som säger om någonting går fel. Så då finns det liksom ingen poäng att hålla tillbaka det.
Jag tycker att DevOps och agil utveckling hänger ju väldigt tajt ihop. Alltså agil är ju mer typ, det är ju ditt arbetssätt för, alltså, arbetsprocessen. Medan DevOps är ju mer det som kanske enablar att du kan vara agil rent tekniskt på något sätt. Alltså att du vill få ut värde snabbt så att kunden kan testa enligt liksom det agila mindsetet. Och för att kunna göra det så behöver du ha ett DevOps mindset där du har till exempel continuous integration, continuous delivery. Du har din feature, direkt när den är klar så går den ut på din main branch, och sen så har du automatiserade tester och allting, och sen kan den gå ut i produktion utan att du behöver sitta och gå igenom liksom flera manuella steg.
Sant. Jag undrar typ så här, hur någon som verkligen är, ja, men jobbar mycket mer med detta, ska du uttrycka det, men det låter nästan som att DevOps är svaret på frågan liksom hur.
Ja, faktiskt.
Lite.
Ja, känns rimligt.
Men det är väl, man måste ändå typ, alltså i och med att det är ett mindset, det är ju inte bara så här hur tekniskt, för att du måste också tänka på det sättet i hela organisationen, jag vet inte.
Alltså det kräver ju jättemycket tillit, tänker jag, från alltså mellan teamen, inom teamet och från personer som sitter högre upp. För att man måste ju på något sätt jobba autonomt för att det här ska funka. Du kan inte vara beroende av, som du sa, det här release-teamet som ska sitta och göra en release om 2 veckor och så här, utan i DevOps så tar ju ett team tar ju ansvar för helheten och hela livscykeln av en produkt. Du är inte bara en feature factory som ska spotta ut dig i någonting som du har fått reda på av någon produktägare, utan du ser ju till att kravanalysen är bra, du ser till att du har arkitekturen, du ser till att designen och utvecklingen och testningen och sen även liksom operationen, eller vad man säger. Alltså hur det driftas.
Mm. Och DevOps läggs på utvecklaren också då. Det behöver inte vara en specifik DevOps-person i teamet, men jag tror att det är ganska naturligt kanske att någon tar mer av de delarna för att den tycker det är intressant. Precis som att någon är lite extra bra på test och sånt där. Men det måste ju inte vara så att den personen uteslutande sitter och gör workflows.
Nej, precis. Men det jag tyckte det var intressant du sa, att man kommer närmare slutanvändaren. Det är ju faktiskt väldigt sant, för att om du bara lämpar över en färdig release till någon annan som ska drifta det, då hamnar du ju väldigt långt ifrån användaren. Du förstår kanske inte hur användaren använder systemet, du har inte koll på olika metrics och liknande, du vet inte kanske hur minnesanvändningen ser ut, du förstår inte om har du implementerat det bra eller har du minnesläckor, för du får det i någon rapport liksom i din inbox 3 veckor senare. Så det är faktiskt en väldigt bra anledning också att komma närmare och kanske få mer förståelse för slutanvändaren.
Precis, för om jag bara får en zip-fil med kod och så, alltså någon säger drifta det här, alltså jag behöver ju kravspecen på hur det ska driftas också. Så här. Ska det funka snabbt? Ska det funka över hela världen? Vad behöver teamet, alltså business analysten, PO:n, vad behöver teamet för feedback tillbaka om hur det funkar, vad ska jag sätta upp? Nej, det är så mycket som gör att man vill ha det nära sig.
Definitivt. Och jag tror egentligen att det optimala är att faktiskt ha en person i teamet och inte dela mellan flera olika. För då blir det mer så här, det är en resurs man får använda lite vid behov, utan jag tror att det optimala är att man faktiskt ser det som ett team och att man verkligen tillsammans. För den behöver ju ha förståelse för utvecklingen också och veta vad är vår vision med vår produkt, vart vill vi komma på sikt. Och det är nog svårt att få det om man är på flera team samtidigt. Det är lite samma, jag är lika anti när man har en Scrum Master som är i 3 team samtidigt, för att det är skitsvårt att liksom ha koll.
Nej, jag håller med. Eller att alltså det andra alternativet tycker jag är att vi försöker göra så, och jag har gjort det i mitt förra team också, att man kanske tar in hjälp när det är någonting man verkligen inte kan ha erfarenhet av, eller om man vet att det här teamet har skrivit färdiga moduler som man kan använda sig av, varför ska man liksom skriva allting igen, alltså bara för att inte upprepa kod. Men att teamet försöker göra mycket själv och att kodgranskningen, alltså allting sker i teamet, eller om det är någonting som vi kan implementera, då gör ju vi det. För jag ogillar verkligen den här känslan av, du vet, sen när det ligger massa workflow-filer som jag inte förstår riktigt, för jag har inte varit med och skrivit dem eller granskat dem. Någon har bara stoppat in dem där och så körs de. Jag vill ju liksom ta ansvar för det själv.
Alltså vad är typ en workflow-fil? Eller är det bara jag som är dum?
Men arbetsflöden, alltså jag menar bara att det kan vara en fil som gör all kvalitetskontroll. Det är det man kallar för workflows. Mm-hmm. Det kanske makes sense mer om man sitter i GitHub, för där heter det GitHub workflows.
Okej. Okay. Ja, jag använder ju typ inte GitHub för de bitarna.
Men pipelines, alltså, men det är arbetsflöden. Ja. Men liksom att teamet är så här, vi vill kunna ha det här arbetsflödet, och om det här händer så vill vi köra det här arbetsflödet. Du vet, så här, när vi har en pull request, då vill vi kolla det här. När vi releasar, då vill vi
så
ha
det kan vara typ att,
en rapport.
Vid en PR så ska man köra integrationstesterna innan Okej, okay. Då fattar.
Så vi försöker bygga upp det nu för ett helt nytt team. Typ att när vi skapar en feature-bransch och gör en PR, då vill vi köra tester och så vill vi skapa en label på PR:en om testerna failar så att man ser det snabbt. Eller att vi gör validering av pull request-namnet. Mm-hmm. Och att commit sen följer conventional commits heter det va? Man kan sätta upp vad man vill. Mm. Och att man gör att man skapar den här rapporten för test coverage.
Det är jäkligt nice, för det minskar ju på något sätt den kognitiva belastningen på en när det är så mycket som är automatiserat. Mm. Det hjälper ju en, men man behöver inte tänka på att göra det själv. Sånt gillar vi.
Ja, nej, men det är nice. Men sådana små grejer skriver vi själva. Och sen har vi en DevOps-person som hjälper oss att sätta upp mer resurser och skriva mer Terraform, för att den personen har gjort det så många gånger. Mm. Så det är lika bra.
Ja, men det är skönt att ha någon som är tillsammans. Expert.
Mm. Ja.
Men mycket inom DevOps handlar ju just om det här med kontinuerligt lärande och kontinuerlig förbättring. Googlar man typ DevOps, då får man ju direkt se den här bilden som är alltså evighetssymbolen, en åtta som ligger ner. Det är klassiker, liksom så här, då har du lärande och förbättring och det går hela tiden fram och tillbaka som någon slags evighetsprocess. Mm. Och även det hör ju väldigt mycket ihop med agil, att du blickar tillbaka, vad har funkat, vad kan vi göra bättre och allt kring det.
Mm. Jag skulle säga att om man undrar lite, men vad betyder det att alla ska ha ett DevOps-mindset i organisationen? Nu pratar inte vi om högre upp i organisationen, för då får man prata om helt andra saker. Och hur man gör det som ledare, hur implementerar man ett tänk över en hel organisation och får gå ner till teamen. Jag tror att det är lite för överkurs här. Men liksom om man är en Scrum Master, hur får man DevOps-tänk? Och det tror jag egentligen bara har att göra med att men om jag ser att mitt team alltid det kan till exempel vara att det ganska ofta är ett samtal på dailies att någon har en pull request och någon är så här, varför har den fortfarande inte gått igenom? Och så är det en kollega som säger, dina tester failade. Och så säger den, gjorde de? Jag såg det inte.
Mm.
Det är ganska vanligt att sånt där, du vet, pipelines failar och man ser inte att det var testerna.
Mm.
Då kan en Scrum Master gå in och sätta upp en integration i GitHub. Det gjorde vår förra Scrum Master till exempel. Som skriver i, postar i Slack eller Teams att testerna på en PR har failat. Du kan tagga personen som är pull request authorn så att den får en ping.
Mm.
För att det är ingen som tycker om att sitta och titta i sin mail över de här 1000 mail som har för uppdateringarna från GitHub eller Azure DevOps att göra. Men liksom, alla kan försöka lösa de här obekväma sakerna för teamet genom att automatisera det. Eller om man hittar flöden. Det kan också vara mail. Det är också ett flöde som man kan automatisera.
Ja.
Bättre mail.
En stor del är ju automation. Alltså både för själva releasen i sig, att du har en big pipeline som automatiskt bygger, som kör tester, som releasar det till vad du nu har hostat någonstans. Jämfört då med hur det var förr i tiden, eller som vissa säkert fortfarande har också, att du behöver gå in och manuellt köra något skript kanske och zippa det och remote desktoppa in på en server och ladda upp det och sånt här och sen ansippa det och uppdatera IIS. Alltså, det är ju motsatsen till DevOps liksom. Och det var ju mycket vanligare förut också, precis som du sa, att man har det här release-teamet som man bara skickar över till och nu är det ert ansvar, nu får ni göra releasen liksom.
Mm. När du sa IIS, jag vet liksom knappt vad det är, men det var ett av mina första projekt. När jag blev onboardad på det projektet skulle man sätta upp sin, jag vet inte vad det heter, IS-konfiguration på sin dator eller så. Och det tog en halv dag att göra det. Alltså man skulle följa så typ 25 steg i en wiki för att konfigurera det, för att kunna köra applikationen på sin dator.
Herregud. Det var alltid något strul. Men det ofta funkar ju att starta om IS-en. Det var liksom, har du startat om IS-en? Ja.
Men du vet, man måste ju ofta sätta upp den först. Det vill säga öppna vissa portar och grejer på sin dator. Ja. Och det var bara så hemskt. För att missade du ett steg så visste inte du vad du har missat. Så du fick börja om göra allt det där.
Mm.
Så ingen ville ha en ny dator. För att då visste man att man behövde göra om det.
Nej, det är skönt. Skönt med docker och allt sånt man har nu. Och det mesta bara funkar out of the box.
Ja. Men vad... Vi har ju nämnt så här, ganska många fördelar. Eller vi kanske inte har så här, sagt dem rakt ut. Men vad är fördelarna då? Om man skulle försöka sälja in det lite.
Alltså... Det är ju cheesy, för det känns som att man alltid säger att det är en fördel vad man än gör. Men det blir bättre kvalitet. Alltså,
varför då? Om någon säger, okej, varför säger du så?
Nej, men till exempel om du har ett snabbt flöde som är automatiserat och någonting går snett. För saker kommer alltid gå snett. Alltså det är oundvikligt. Men att du faktiskt snabbt kan gå in och patcha. Det blir mycket mindre kostnader om du kan liksom fejla snabbt. Och även om du får feedback från din användare att det här var inte riktigt vad vi vill ha, så kan du fixa det mycket snabbare också än att du har liksom det här långa processen och att det ska gå över till någon annan. Och... Så det skulle jag säga är en av de största vinningarna, enligt mig själv i alla fall.
Mm. Ja, det kostar ju så mycket mindre att fejla snabbt om du får feedbacken direkt. Alltså bara den här kognitiva belastningen om du får feedback en dag senare när du bytt liksom ställt om din hjärna till en annan task är ju hemskt. Men om du kan se det så tidigt som möjligt inom liksom samma vecka eller någonting, så är det ju toppen.
Exakt. Man pratar ju ofta om det här måttet mean time to recovery. Alltså hur lång tid tar det att du kan återställa någonting som inte funkar. Och det är ju faktiskt väldigt bra. Mycket bättre än att mäta typ så här mean time between failures. För som sagt, det är inte lönt att försöka bli av med misslyckanden, för att det är oundvikligt. Men försök att kunna återhämta dig istället när det händer.
Intressant att du nämnde det med, alltså att det är oundvikligt med misslyckanden. Jag hörde en person som pratade om DevOps för typ ett år sedan i någon podd. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Det var typ dansk podd på engelska.
Jag tror jag var lyssnade på danska, då blev jag fan imponerad.
Nej, då hade jag varit imponerad av mig själv, men jag förstod vad de sa. Då pratar de just om det här som jag inte har tänkt på, men som jag har sett i många stora traditionella organisationer, och det är ju att ibland så försöker man, ja, men, ha det här DevOps-mindsetet, automatisera, och sen händer det någonting. Inte så här vanliga buggar, för det förstår man så här, att det var bra att det fixades snabbt. Men den personen sa att när det är säkerhetsbrister, att det finns ju faktiskt något som heter DevSecOps som växer fram nu, och det är att du även blandar in säkerhet i tänket i teamet direkt i början. Men att det ofta händer så här att säkerhetsgrejer som händer, de händer ju inte varje vecka, utan det kan vara typ så här en gång per år eller flera gånger per år för ett team. De är liksom tyngre att hantera i och med att de inte sker lika ofta. Och när det händer någonting stort som gör att företaget förlorar pengar, så gör oftast många företag så att man sätter upp några så här processer för att det inte ska hända igen.
Hur stor är oddsen att exakt samma sak händer igen då? Alltså...
Ja, jag vet. Ja. Men kanske att man säger, nej men okej, men då i och med att vi hade den här säkerhetsläckan eller någon säkerhetsgrej som hände, då ska vi ha en process att vi till exempel inte releasar på sommaren, för att då är det så få folk på plats. Vi har en freeze.
Men det är helt fel väg att gå.
Det ska alltid, man måste alltid göra något penetrationstest innan man får deploya en ny app. Eller alltså, någon process som, det är en god tanke.
Men det bromsar ju in det.
Exakt, det bromsar in allting. Så att liksom, kostnaden för att du helt plötsligt behöver bromsa in utvecklingen på lång sikt blir så mycket större än det här misstaget som gjordes. Istället för att liksom tänka då DevSecOps, okej, hur kan teamet bli bättre på det här? Vi behöver gå, liksom, vi ska bara utbilda alla inom organisationen. Och säkerhet är jättesvårt. Mm. Det är inte många som kan det. Men är du med på, på hur jag menar? Jag tyckte det var så intressant att den här personen sa det. För att jag har stört mig mycket på det. Men jag har inte kunnat koppla det till DevOps-mindsetet.
Nej, när det är ju en tydlig avsaknad av det, kan man tycka. Alltså att när det väl kommer till kritan, nej, då ska man göra en långsam och utdragen process istället. Det blir ju helt fel.
Ja.
Men okej, men hur kan man fostra ett bra DevOps-mindset då? Alltså in i sitt team och in i organisationen. Hur bygger man upp den här kulturen?
Ja, jag försökte göra det genom att typ om jag kan göra små saker väldigt snabbt och enkelt, typ som att kan vi pinga i Slack när någonting går fel eller när det är ny pull request eller när test failar, alltså att visa lite om det är ett team som är öppna för det redan. De flesta är ju öppna för det här och tycker det är nice, men man vet inte hur man ska ens börja. Ett annat sätt är att försöka när teamet, som jag nämnde här, att en Scrum Master kan fånga det. Så att man fostrar det här att när man pratar kring ett problem eller man upptäcker en trend i någonting, att försöka tänka hur kan jag lösa det här? Och det behöver inte vara genom en YAML-fil som körs, utan som jag sa, det kan vara ett mail som läggs i någon speciell perm. Eller så här, hur kan man förbättra saker? Eller att man funderar på, när man har en kravspec för hur ens applikation fungerar, det kan vara att det är viktigt att det är, ja men, svarstiden är under en viss nivå. Att man faktiskt sätter upp någonting som informerar en om att det inte är så bra just nu. Jag vet att det liksom är många team som skippar den biten. Att det är jobbigt att gå in i Prometheus och kolla loggar. Alltså, för om du inte bara får den feedbacken, då är det ganska mycket som tar emot att du kommer så här sitta och kolla in där varje vecka.
Det kluriga med loggar är ju också att de kan ju ibland vara väldigt blotade. Det problemet har vi i vårt team, att vi får loggmeddelanden om saker som det är absolut legit fel, men vi får dem så ofta så att det är så här lite Peter och vargen, att bara nu skiter vi i det här. Så till slut ser man inte när det är riktiga fel istället. Det är jätteviktigt att man rensar upp det.
Ja, vi har ju ett helt avsnitt om observability. Jag kan länka det. Men det finns så mycket att göra där, och det är ju en del av DevOps och vad ett team kan göra. Mm. Och kanske om man har en DevOpsare i teamet så kan den göra det om teamet måste fokusera på att skriva features. Liksom. Mm.
Jag tänkte också i annonsen som du läste så nämner de ju också growth mindset utöver liksom DevOps-kultur.
Mm.
Och det är också intressant att gå in på det. Jag tror också, vi har väl gjort ett avsnitt där vi pratade lite om fixed och growth mindset, om jag minns rätt. Mm. Tror du, eller det handlade lite så allmänt om hjärnan och hur man kan programmera om den. Men för de som inte känner till, så ett growth mindset lite snabbt handlar ju om att man tror inte att alla ens egenskaper och liksom kunskaper är statiska, utan att man kan hela tiden utvecklas. Så att istället för att man säger att jag är skitdålig på fotboll för att jag är inte liksom, jag är inte född med bollsinne, så vet man att om man bara övar och liksom faktiskt försöker så kan man bli bra på fotboll. Och det är lite samma här, att man accepterar att teamet, vi kanske inte kan det just nu, men vi kan bli bättre på det. Och hur man ser på hela att misslyckas, att det är okej att göra fel.
Mm.
Och det låter så trivialt, liksom, att varför skulle det spela någon roll att man tycker det är okej att göra fel? Men det skapar verkligen en helt annan trygghet i teamet när man känner att man lägger inte skulden på någon, utan går det fel så fixar man det bara. Alltså att det blir en helt annan psykologisk trygghet att jobba i ett sånt team.
Ja, Men där är ju ledarskapet jätteviktigt. Mm. Att, sen kan teamet göra mycket om teamets medlemmar får plats, vilket en ledare ska enabla. Men liksom att det finns en ledare som skapar den tryggheten, som, om du minns Otto som vi hade med i ett avsnitt, som fick hela Banksverige att rasa ner. Mm. Och det kostade ganska mycket att han hade en chef som totalt ignorerade att han hade gjort något misstag. För att det var ju allas fel att systemet var så kast, att ett knapptryck fel gjorde att man tog ner hela systemet. Alltså, ja. Ett sånt ledarskap som bara liksom hjälps åt. Och visst är retrospektiv och sånt, så här, det är en viktig del av DevOps. För om man så här googlar på DevOps-kultur och så kommer retrospektiv ofta upp som en punkt.
Ja, men som sagt.
Att man alltid så här pratar om så här, varför går det skit just nu? Varför händer det här? Och kunna göra det även fast företaget kanske förlorade massa pengar på det.
Mm.
Det är nog där.
Det blir ju mer känsligt i en sån situation.
Bra ledarskap.
Ja, definitivt. Jag kan faktiskt tipsa. Atlassian har en ganska bra så här playbook som är typ 4 olika workshops man kan gå igenom när man vill så här gå över till DevOps-kultur och bygga upp den. Och den har 4 steg, så att du gör ju inte alla på en gång, utan du kanske gör det vid lite olika tillfällen. Vi länkar den också i avsnittsbeskrivningen, så jag ska inte gå in för mycket på det, men den första workshopen handlar om att man går igenom roller och ansvar, så att man försöker förtydliga vem gör vad. Kanske det viktigaste att man identifierar om det finns några gap, att man saknar någon kompetens i teamet. Och den är ju bra att köra tidigt i ens resa mot att ha en bättre DevOps-kultur. Och även kanske om man får in nya medlemmar i teamet eller om det sker mycket ändringar, så är det också bra att köra den. Men det är ingenting man kör liksom kontinuerligt som ett retro till exempel.
Och den guiden visar exakt hur man kan göra det retrot med post-it-lappar och sånt.
Exakt, det är jättebra, verkligen så här steg för steg. 5 minuter, gör det här, 10 minuter, gör det här. Så att det är verkligen så här steg för steg. Mm. Andra workshopen handlar om working agreements, som är med att man definierar hur man arbetar tillsammans. Och det är ju bra att köra det kanske var 6:e till 12:e månad. För det upplever jag i alla fall ofta själv, att man gör sådana saker en gång. Och sen så gör man det aldrig igen. Man behöver ju bli påmind om det kontinuerligt.
Ja.
Sen behöver man inte göra det varje vecka. Men som sagt, att göra det en gång om året eller en gång i halvåret. Det kan man absolut hitta tiden för.
Ja, men nya personer kommer in i teamet. Eller ens typ, man utvecklas i teamet och ansvar och intressen förflyttas.
Definitivt. Tredje workshopen är att man sätter upp ett pre-mortem. Så istället för att man gör det här liksom post-mortem när allting har gått snett och man har förlorat jättemycket pengar, så försöker man förutspå riskerna innan de inträffar. Och man slipper göra den här liksom root cause analysis. Och det kan man göra kanske om man har en större release som kommer, eller om man ska starta upp ett nytt projekt eller liknande.
Det är väldigt bra. Det där känns som att man borde göra oftare. Jag tror jag har gjort det någon gång. Kanske lite, men det vore ju faktiskt väldigt bra. Bara så här, vad gör vi i worst case scenariot? Ja. Och så har man en plan.
Precis. För ofta kan man ju tänka ut. Alltså man kan ju tänka ut det i förväg. Det är bara att man inte tar sig tiden att göra det.
Ja, verkligen lista så här. Okej, då ska jag skriva till den här personen. Jag ska skriva till den. Sen gör vi det här.
Ja. Skönt att få bort den stressen in the heat of the moment liksom.
Ja.
Sista, den fjärde delen är retrospektiv, precis som du nämnde. Det är ju för att främja liksom kontinuerlig förbättring och lärande. Och ett retro är ju ett tryggt rum att kunna säga vad funkar, vad är det som inte funkar, vad behöver vi ändra, vad behöver vi förbättra. Och de ska man ju faktiskt köra regelbundet, alltså gärna typ varannan vecka eller minst en gång i månaden i alla fall, tycker jag.
Ja,
så att, absolut. Ja, kolla gärna in dem, och det är som sagt väldigt tydliga steg för steg. Och,
vi har ju många som inte är utvecklare som lyssnar, som alltså, POs och engineering managers och allt möjligt. Det här är ju verkligen något man kan göra i sitt team eller tipsa teamen man har om att göra. Det här kan ju köras av en Scrum Master eller vem som helst i teamet. Men det är nog ganska, ja, det är nog ganska bra att se över om man har gjort de här stegen.
Definitivt.
De flesta som är väldigt så här moderna agila team gör ju det här redan. Och då är det ju toppen.
Ja. Oftast kanske man bara inte tänker på att man gör det, utan att det kommer naturligt.
Nej. Nej, men det, då är det snyggt att kunna kommunicera det ut att så här, vi har ett DevOps mindset, även fast vi inte har sagt innan.
Nej, men det är definitivt någonting man vill sträva emot, tycker jag.
Ja. Nej, men det är kul. Jag ska börja tänka på det här mer. Jag tänker ofta typ så här, i termen av vad är agilt, men det här det är nog bra.
Mm. Och skriv gärna på Discord och diskutera hur ni själva implementerar DevOps och DevOps mindset och kultur hos er. För att det, alla har ju sina olika flavors på det. Jag tycker det är skitkul att höra hur andra gör också. Vi är ändå lite begränsade av vad vi själva har upplevt.
Jag tar gärna emot inspiration från vad andra har gjort, hur man har underlättat processer eller sådär.
Mm. Och jag hoppas att vi inte kränker någon DevOpsare nu som tycker att men det är ju, DevOps är ju faktiskt bara mina pipelines. Nej, det tror jag inte.
Ja, okej. Okay. Men vi hörs nästa vecka då.
Det gör vi. Ha det fint allihopa.
Hej då.